Jag heter Emil V. Nilsson och det här är Naturpodden. Snart ska jag prata med Annevi Sjöberg från företaget Plockhugget om hyggesfritt och naturnära skogsbruk. Men innan dess vill jag tacka Alfred och Roger för era bidrag. Naturpodden bygger på frivilliga bidrag. Swisha gärna en valfri summa till 123 556 7870. Numret står längst ner på artiklarna på natursidan. Än så länge har bidragen gått till resekostnader. Alla bidrag är välkomna. Hyggesfritt skogsbruk är ett begrepp som framställs som en räddning för det svenska skogsbruket nu när allt fler fått upp ögonen för hur förödande kalhyggesbruket är för biologisk mångfald och klimat. Samtidigt är hyggesfritt ett vitt begrepp. Många intresseorganisationer vill därför hellre prata om naturnära skogsbruk. Men det finns flera definitioner även av det begreppet. Det är lite förvirrande. Skogsstyrelsen tillåter till exempel hyggen på 4 hektar inom sin definition av naturnära skogsbruk. Men för skogar med höga naturvärden finns det bara en väg att gå, och det är inget skogsbruk alls. Inom naturrestaureringsförordningen, som vann laga kraft 18 augusti, finns det en icke-försämringsregel. Men för den brukade skogen kan det här vara ett sätt att få ut trädstammar på ett annat sätt än med kalhyggen. För att få ordning bland alla begrepp har jag pratat med Annevi Sjöberg på Plockhugget. Annevi är ansvarig för utbildningsverksamheten, kunskapsbyggande och företagssamverkan. Så ett hyggesfritt, naturnära skogsbruk. Vad innebär det egentligen i praktiken?
Ja, men vi har ju utvecklat en skogsbruksstandard som vi kallar för hyggesfri, men som är inspirerad mycket av naturnära skogsbruk. Och hur man definierar naturnära skogsbruk beror lite på vem man pratar med. Men enligt oss så handlar det om ett antal principer och ett antal skogsbruksmetoder som fungerar bra att tillämpa i skogen för att leva upp till de principerna, kan man säga. De här olika skogsbruksmetoderna, det är ju sådana som, eller hyggesfria metoder, men det är inte så alla hyggesfria metoder som vi tycker är bra och som klarar av att leva upp till de här principerna då. Förhållningssätt kan man säga också.
Precis, för att Plockhugget har liksom då ett förhållningssätt, och sen finns det andra definitioner av hyggesfritt, eller är det som Skogsstyrelsen har tagit fram?
Så Skogsstyrelsen har tagit fram en definition av hyggesfritt skogsbruk. Och sen så har Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen tagit fram en definition av naturnära skogsbruk också. Som inte, den ligger på förslag, den är inte beslutad än. Men den bygger på EUs riktlinjer för naturnära skogsbruk, men man tillåter i vissa fall och i vissa delar av landet trakthyggen, eller alltså kalhyggen på upp till 4 hektar i den definitionen. Så miljöorganisationer och vi på Plockhugget anser att hyggen får inte plats alls i naturnära skogsbruk enligt oss.
Precis, för grunden är lite att det här kalhyggesbruket eller trakthyggesbruket som används nästan överallt i Sverige idag är dåligt för bland annat biologisk mångfald och även klimat. Och då brukar man säga att hyggesfritt skogsbruk är ett alternativ till det. Och det har ju blivit lite av ett modeord, och det har börjat användas i praktiken mer än tidigare. Det verkar vara mycket större intresse också. Så mycket så att Naturmorgon har haft ett avsnitt om hyggesfritt till exempel. Men det är ju också ett väldigt vitt begrepp. Som utifrån mitt intresse, jag som skogsintresserad, så vill man ju gärna se att det inte används som någon slags mantel för att få bedriva en slags rovdrift på de sista naturskogarna.
Ja, men först bara skulle jag säga just det här med att du nämnde att det är väldigt stor andel av Sveriges använder man kalhyggen. Och det finns det med siffror på det där. Skogsstyrelserna själva kommer fram till att minst 97% av all skog som brukas i Sverige brukas med kalhyggen. Och endast 2-3% med hyggesfria metoder idag. Och då är ganska stor andel av de där 2-3% hyggesfria skogsbruksmetoder som ja, men överhållen skärm och schackrutehuggningar som det är lite sådär hyggen light kan man säga.
Så vad betyder de två begreppen för oss som inte är så vana vid skogliga begrepp?
Men överhållen skärm, det är, då går man in, och det går att göra på olika sätt också. Det här är väldigt, väldigt förvirrande inom, alltså det finns olika, beroende på vem man frågar, vilken skogsägare man frågar, så kan man tolka de här olika brukssätten på olika sätt. Men enligt Skogsstyrelsens definition då, så är det tillåtet att man tar ut majoriteten av träden, men man lämnar en skärm, alltså man lämnar tillräckligt många träd, stora träd som täcker himlen ungefär. Så att det är ganska mycket träd kvar. Och sen när föryngringen har nått 2,5 meter, då kan man ta bort resten av träden. Man måste lämna 25 träd per hektar. Men i princip så har nästan alla träd och undervegetationen försvunnit.
Så det liknar lite när man lämnar sådana här frö... tallar liksom.
Ja, precis, för att ta lite fler.
Det är lite fler.
Och lite längre process. Så 10-15 år, det blir liksom en huglesning på 10-15 år som sen nästan blir som ett kalhygge i alla fall.
För man plockar bort
utdraget liksom.
Ja. Det som man lämnar. Så är det liksom, fröträdställning det andra heter?
Ja, fröträdställningar är ju där man lämnar träd som på ett kalhygge där man kan se att det står enstaka träd kvar sådär. De ska vara. Därför.
Så man har kalhygge i ena änden och sen har man fröträdställning och sen har man skärmställning.
Hur menar du med ena änden? Och...
Ja, där det är som mest extremt. Där man tar bort alla träd till att man lämnar några få träd till att man lämnar lite fler träd och kallar det skärmställning.
Och så kan man säga. Sen är det ju det, är det att inom överhållen skärm så blir ju liksom inte marken helt bar. Så mykorrhizasvamparna har bättre, troligtvis bättre förutsättningar att klara sig. Till exempel, som är ett jätteproblem när man tar bort de allra flesta träden på kalhyggen.
Mm. Ja, det där svampforskarna brukar säga att de mykorrhizasvampar som är knutna till de träd man lämnar, de kan ju överleva om det inte blir för torrt. Men de som är knutna till de träd man tar bort, de försvinner ju.
Ja, precis. Anders Dahlberg som är forskare i mykologi på SLU är ju... har pratat väldigt pedagogiskt och bra på det här för att förtydliggöra hur det här funkar. Och det som man kan se är att med trakthyggesbruket, eftersom det är så utbrett, så har de vanliga svamparna har hyfsat god chans att klara sig för att de är så vanliga och de kanske har turen att hamna runt små fröträd som är kvar eller de här träd som kan vara kvar då på hygget. Medan de ovanliga svamparna har mycket mindre chans att de har turen att vara precis in till de här små träden som lämnas. Och därför försvinner de. Och desto snabbare kan de också återkolonisera. För att de kommer ju tillbaka även på hyggorna en hel del av de här arterna. Men det tar ju olika lång tid. Och vissa kommer aldrig tillbaka. Mm. För att, särskilt om du har en omloppstid på 60 år. Att du tar ner träden efter 60 år igen. Upprepat så.
Precis, då är det knappt så att blåbär klarar av att överleva heller.
Nej, precis.
Man brukar säga att det tar 60 år innan blåbär kommer tillbaka i en avverkning. Och sen var det då schackrutehuggning.
Om man tänker sig ett schackbräde så tar du bort de svarta rutorna och lämnar de vita ett tag. Och sen så ett antal år senare så tar du bort de vita rutorna när de svarta träden i de svarta rutorna har kommit upp en bit.
Så sätter du lite längre tidsperspektiv så blir det som ett stort kalhygge. Det är bara att man gör en del, några delar först och sen tar man resten sen.
Ja, alltså det blir inte kalhygge då eftersom det blir ju väldigt enformiga skogar. Ja. Och det, likåldriga skogar.
Just det, så det blir som ett plantageskogsbruk liksom planterade planter med samma ålder. Och man håller på med markberedning då också, eller i den typen?
Det har jag dålig koll på faktiskt. Ja. Alltså, de har inte riktigt kommit igång med det här på allvar när vi schackar ut det.
Jag har sett några filmer från Västerbotten där de har filmat med någon drönare ovanifrån. Det ser ju väldigt konstigt ut.
Mm.
Och sen vet jag att Uppsala akademiförvaltning utanför Uppsala här då, där vi sitter, de planerar att använda den typen av, som de säger, hyggesfri avverkning då. Men då ingår markberedning i deras modell.
Mm.
Så att det blir som många pyttesmå kalhyggen.
Ja.
Ja. Så det var två delar som används när man pratar om hyggesfritt, men det finns mer.
Ja, precis. Vi rekommenderar skogsägare att selektivt ta ut större träd. Så inte ta ut alla träd. Det ska också finnas evighetsträd som aldrig tas ut. Men om man fokuserar på de större träden en och en, eller i små klungor man tar ut, så kan man få också god ekonomi i sitt skogsbruk, men inte påverka det skogliga ekosystemet lika mycket som man gör med de här andra metoderna.
Är det det man kallar dimensionsavverkning? Eller?
Ja, det är ett ord för det också. Dimensionsavverkning, ja. Det finns väldigt många olika. Det finns blädning till exempel. Dimensionsavverkning. Så. Men vi brukar försöka hålla det bara till att säga selektivt avverka och mindre. Ja, men ta ut mindre bestånd. Så.
Mm. Då har en kompis som är skogsägare, han säger att ja, det där funkar säkert jättebra med gran, men funkar det med tall?
Ja, alltså pratar man med de som praktiskt har hållit på med det här under lång tid så ja, men bland annat Timo Pukkala i Finland, vi har Peter Arne från Finnerödja skogstjänst i Tiveden, Anders Tivell i Tiveden, Martin Jensen, många, många som liksom pålästa har jobbat med det här länge under årtionden. De säger att det räcker med en lucka på noll. Alltså, det kan variera jättemycket beroende på vilken skogsmark man är med på. Man måste observera utifrån lokala förutsättningar och se när det har varit en naturlig lucka någonstans i sin skog, så är det bra att gå dit och titta, okej, hur stor är luckan här och blir det någon föryngring? Och sen försöka anpassa luckorna när man avverkar till hur det sker naturligt just där. För det är beroende på vart i landet man befinner sig, vilken typ av skog det är. Och det är ett komplext system det här och det fungerar ju inte lika överallt. Så får man anpassa då luckan efter det. Och sen så, om det inte funkar, om man inte får till någon föryngring efter 5 år, då kanske man behöver vidga luckan lite grann. Man får lära känna sin skog helt enkelt. Men de här forskarna brukar säga, och praktikerna framförallt, att det krävs, du behöver inte en lucka som är större än 0,1 hektar för att få föryngring av alla träslag egentligen.
För det är att man brukar säga att tall behöver mycket ljus på backen för att de ska gro och komma upp. Medan gran är som slutsuccessionsträd, att det kan växa upp i mörker.
Ja, precis. Ja. Sen kan det vara andra anledningar till att tallen inte kommer upp. Det är inte bara ljuset, utan att den kan behöva en liten markstörning. Så märker man också att det inte blir föryngring av tall, så kan man behöva rugga lite. Man behöver inte göra en markberedning så som man gör i trakthyggesbruket, utan en försiktig bara öppning av marken för att fröna ska kunna gro.
Mm.
De har lite svårt att gro när det är mycket material liksom, ovanpå marken. Vildsvinen är ju väldigt bra på det. Ja. Så man kan se att där de har varit så kommer det upp tall på många håll. Mm. Men det handlar ju mycket om att efterlikna naturliga störningar i den mån det går. Och då finns det de som säger att trakthyggesbruket eller kalhyggesbruket efterliknar de storskaliga bränderna som vi har haft mycket i vårt landskap. Men det är väldigt långt ifrån sanningen egentligen, för att dels har vi haft skogsbränder, där kanske du kan bättre än mig egentligen. Men, som är väldigt olika i sin omfattning, och sen att i granplantager så brinner skogen eller träden väldigt bra, men i den blandskog så brinner det inte alls lika bra, och i talldominerade skogar så är det väldigt många träd också som överlever, så det blir ju inte som ett kalhygge.
Nej, precis, och sen blir ju träden kvar dels några överlever ju, som du sa, men sen blir ju också stammarna kvar.
Mm.
Och det är ju väldigt viktigt för många vedsvampar och insekter och sådär. Medan vid ett kalhygge, det är ju trädstammarna man tar bort.
Mm.
Själva grunden i en stor del av skogens ekosystem. För själva grunden här är väl lite att vi många i Sverige vill se en annan typ av skogsbruk där skogen är kvar efter, eller trots att man tar ut stammar av träd liksom. Det är väl lite ditåt man vill sträva, tänker jag. Och kalhyggesbruket har ju inte så jättelång historia i Sverige. Det var på 50-talet, va, som det började bli lite större ytor, och så har det hållit på ganska länge och beta sig in på de skogar som tidigare har brukats med mer kontinuerliga metoder.
Mm. Ja, men precis. Man började ju rulla ut kalhygge, eller så här, trakthyggeskonceptet på 50-talet. Sen har det ju, så på vissa håll i Sverige, så har det ju varit väldigt stora ytor, har varit väldigt avverkade av olika anledningar. Men långt ifrån all mark, skogsmark. Det här med att selektivt avverka och plockhugga och ta ut mindre bestånd har nu funnits lika länge som man har brukat skogar i Sverige också. Det har funnits många olika sätt att jobba på, beroende på vilket behov man har haft och vart i Sverige det har varit. Men skillnaden är ju att att det blir ett, du får ut fler värden, att det inte bara handlar om att ta ut träd, även om du som skogsägare kan faktiskt få en god ekonomi genom att tillämpa det här de här skogsbruksformen också, för att du kapar mycket kostnader. Är det ju dels att du kan få mycket trevligare skogar, för att det blir en variation både i höjdled, att det är träd i olika ålder, men också i sidled, att det blir, så man inte tar ut så stora, kapar så stora arealer, så blir det intressant skog att gå i. Och man röjer inte heller så som man gör i trakthyggesbruket.
Gallringen liksom?
Ja, eller framförallt röjning. Med gallring, alltså vi gör inom naturnära, så går man ju in kanske med 10-15 års mellanrum och tar ut träd. Och det kan vi kalla som en hög gallring, att man tar ut större träd då. Men vi gör ingen låg gallring. Så man tar inte ut små träd som inte har något ekonomiskt värde, utan de får vara kvar och vara där för biologisk mångfald.
Och så slipper jag snubbla på dem. Det är de ja, som de går med röjsåg och tar, tänker ja, jag, som sticker upp som små spjut ur marken. Ja. Som man inte alltid ser, för ibland är de tagna under vintern. Eller, ja, de kan sticka upp ganska högt.
Ja, precis.
Du, jag blir väldigt nyfiken på de här principerna eller riktlinjerna eller, som du pratar om, som plockhugget har.
Mm. Alltså vi har ingen, vi har inga så här, det finns, EU har vissa principer och så finns det andra som har principer, men de är ungefär, om vi bara tänker förhållningssättet, så det som man försöker att tänka på när man går in i skogen, är att det ska vara en naturlig artsammansättning, så vi ser till att det blir, försöka få föryngring av de trädslag som trivs på just den platsen och som har bra förutsättningar att klara klimatförändringar och så. Att vi inte planterar gran på en torr mark där de troligtvis kommer få angrepp av granbarkborre och kanske dö om det blir en sommar som 2018.
Så som regel så planterar man inte?
Nej, inte alls.
Det är en jättestor skillnad mot...
Det är en stor skillnad, ja.
Hur skogsbruk bedrivs generellt sett i Sverige.
Ja, så naturlig föryngring. Sen kan man behöva kompletteringsplantera om man verkligen inte får igång någon föryngring. Men det fokus är på naturlig föryngring. Vilket också är en jätteviktig ekonomisk aspekt för skogsägarna. För det är en väldigt stor kostnad att plantera och markbereda. Och vi markbereder då inte heller, utom när det verkligen behövs. Vilket har en kostnad och också något som är bra för ekologi. Alltså rumstyrer de i jorden, så frigörs ju jättemycket kol. Och ja, men det är ju som en jordbävning för alla arter som finns där under. och sen försöka skydda skogens naturliga processer så mycket som möjligt. Som ett exempel där är ju det här med mykorrhiza som vi var inne på förut, att bevara de systemen så mycket som möjligt. Och då, där finns också Anders Dahlberg, han brukar säga det som en tumregel, att mykorrhizasvamparna överlever ungefär hälften av trädens längd. Så om det är ett träd som är 30 meter så klarar sig mykorrhizasvampen ungefär 15 meter in i en lucka. Så då kan man ungefär ta en lucka på så här, ja, men 30 gånger 30 meter, och då klarar sig mykorrhizasvamparna där.
Det är spännande, det är också vad man brukar säga om tjäder, som är en skogsfågel som har torgskräck. Den vill inte ha för stora öppna ytor. Mm. Då brukar man prata om 30 meter, har jag hört.
Okej, det är samma. Mm.
Ja, det är ju säkert inte så exakt.
Nej. Men
det är lite spännande ändå. Svamp och fågel. Hon har lite liknande riktlinjer.
Mm. Det finns säkert undantag från regeln där, som sagt. Men att i alla hans år av forskning så har han ändå, att man ändå kan tänka så, ungefär. Mm. Ja, så det är att bejaka naturlig artsammansättning och sen skogens naturliga processer. Och minimera insatser. Det var vi också inne på, att inte gå in och röja om man inte måste göra det. Man röjer fram vägar när man ska komma fram. Men man tar inte ut små träd och buskar och så, om de, alltså de är bättre att ha kvar i skogen än att ta ut. Det är någon slags städmani och någon slags tillförsel till gallringar framförallt. Det förser pappersmassa fabrikerna med material, men det är egentligen inte ekonomiskt att ta ut dem.
För skogsägaren. Nej, för det kanske är massa fabrikerna som driver det svenska skogsbruket på det sätt som det bedrivs idag. Liksom.
Mm.
Mångt mycket.
Mm.
Ja, är det några fler punkter?
Ja, men bidra till en varierad struktur så att det blir trevliga skogar också för oss människor. Och sen är det ju de här, att öppna luckor, det gör ju naturen själv med stormar och så, men att vi försöker efterlikna det, hur naturliga processer fungerar, och då blir det en mer varierad skog som är spännande och busig fortfarande. Ja, men det är väl de viktigaste, skulle jag säga.
Mm. För det finns en viktig filosofisk grej här, tror jag, underliggande. Och det är att du och jag tycker att den brukade skogen också ska kunna vara bärare av liv. Den ska inte bara vara en industri, eller inte, ja, helst inte vara en industri alls kanske, utan vara en del av ett ekosystem som kan förse människan med timmer, liksom. Men vara mycket mer än så. Så att också de brukade skogarna fungerar ekologiskt och inte bara naturreservaten. För idag har vi ett väldigt dikotomt landskap med alltså, och egentligen tycker jag det känns, utan att samhället säger det rakt ut, så skiter man i biologisk mångfald i den brukade skogen, och man tycker att organismerna ska liksom finnas i naturreservaten.
Mm.
Har du tänkt så någon gång? Har du tänkt på det?
Ja, men precis. Jag tror att vi behöver, det finns plats för fler sätt att tänka. Det är jätteviktigt med naturskydd. Det ska vi inte tumma på.
Absolut inte.
Men trakthyggesbruket har rullats ut i ganska rasande fart egentligen, i ett historiskt perspektiv. Utan att riktigt tänka efter, känner jag. Nu finns det mycket forskning som visar på att det kanske är ganska riskabelt att ha gjort så som vi har gjort. Och nu finns den kunskapen, men det känns som att det är lite svårt att vända på skutan lite och titta. Även om det händer nu att man börjar prata mycket mer om hyggesfritt och ja, men att skogsägare börjar se att det finns många fördelar med att inte avverka så som man har gjort nu de senaste decennierna. Eller årtiondena. Mm.
Precis, och jag tänker också att även skogar här i Uppland har vuxit fram under tusentals år.
Mm.
Det har funnits gran i ungefär 3000 år här. Det är alltså granskogar som kan ha funnits i 3000 år. Det kan ha varit en kontinuitet av gran i 3000 år. Att även om det har försvunnit granar från en del så har det ändå funnits granar i närområdet, så att de mykorrhizasvampar som varit knutna till gran kan ha överlevt. Och det är ju inte en slump att man pratar om just mykorrhizasvampar, för det är där en stor del av den biologiska mångfalden i skogen, den finns ju där under markytan. Och jag tänker att det är viktigt att komma ihåg det, de här långa processerna, medan det industriella skogsbruket har som omvandlat skogens ålder till 70-åriga cykler som återspeglar, tänker jag, mera en människoålder än en trädålder. En tall kan ju bli många hundra år.
Ja, precis.
Så skulle du säga att ni förespråkar ett skogsbruk som mer bygger på skogens naturliga kretslopp?
Ja, men det blir ju inte exakt eftersom vi ändå är där och stökar. Och det beror lite på hur ofta man går in och hur mycket man tar ut. Upp till skogsägaren lite grann. Men att ha det tänket med ändå, att processerna ska få finnas kvar så gott det går. Och utgå från att det är ett ekosystem som funkar biologiskt i alla fall.
Mm. Ja, men precis, för skogen klarar ju sig utan att vi tar ut träd. Men vi får ju inget till möbler och hus och så om vi inte gör det. Eller om vi måste använda andra råvaror för att bygga med.
Ja, precis. Och jag menar, i vissa fall, särskilt när det gäller omställning av enskiktade person där man tillämpar trakthyggesbruket, så kan det ju faktiskt finnas biologiska fördelar med att man öppnar upp lite luckor för att få in andra träslag, vilket också för med sig andra arter också. Så att det i sådana fall kan snabba på en positiv utveckling för biologisk mångfald att göra de insatserna.
Så är det. Det är, inom ekologin brukar man prata mycket om störning, att det behövs störning också.
Mm.
Det kan inte bara lämnas som det är. Och jag tänker att de här skogarna här i Uppland då, som växt fram under 3000 år, de har ju haft ett kontinuerligt skogsbruk under den tiden, med olika intensitet naturligtvis. Men intensiteten har nog inte varit i närheten av vad det är idag, men det har ändå plockats ut träd och de här arterna som är knutna till skogen har kunnat vara kvar. Men det hotas ju nu.
Mm.
På ett helt annat sätt än vad du har gjort tidigare i historien, tänker jag.
Mm. Och sen är det ju, jag men, något som vi kanske inte pratar så mycket om inom skogsbruket, men det är ju som vi hade lite lunch här tidigare och satt och pratade om ditt och datt, och som djurens funktion, som vi tidigare hade uroxar och andra större djur som var inne i skogarna och öppnade
skogsren.
Upp. Skogsren, ja, titta. Ja, fantastiskt. Och som sen ersattes av tamdjur. Och de har haft en jätteviktig roll i den biologiska mångfald som finns. Du kan ju det, ja, det är ja, ditt område.
Menar, återigen, de här uppländska skogarna, alla har ju varit betade.
Ja.
Mer eller mindre.
Ja, exakt. Och att vi inom naturliga skogsbruk går in och plockar ut träd kommer ju aldrig efterlikna det exakt. Men men vissa förutsättningar blir ju likare.
Och jag tänker att efterlikna lite de skogselefanter som fanns långt innan, ja, ungefär när människan kom till kontinenten Europa. Moderna människan först, då fanns det skogselefanter.
Ja.
De kunde väl ta träd, det är ju coolt.
Hur stora var de?
Ja, men det finns ju skogselefant i Kongo, tror jag, idag. Det är liksom så stora. Mm. Jag tror att det är samma art faktiskt, men säkert skillnader då.
Ja, häftigt.
Genetiskt.
Man skulle vilja kunna resa.
I tiden,
i tiden.
Ja, precis.
Spännande att se.
Ja, mm. Det finns mycket spännande. Och resten av skogsbete hittar man ju fortfarande när man är ute i skogen. Det syns ju på lite olika sätt. Men inte alls efter det har varit ett hygge som är markberett. Sen är ju allt borta. Liksom.
Mm.
Men om man ska titta på andra sidan då. Den typen av plockhuggning som ni förespråkar, liksom, kan man göra det med maskiner, med skördare, eller är det med motorsåg?
Nej, men vi gör det med maskiner, alltså de flesta gör det. Sen finns det de som jobbar med motorsåg också, och hästar.
Coolt.
Mm. Ja, vi har gjort det faktiskt i våran skog, dragit ut med häst. Det var väldigt fint.
Vad roligt. Nordsvensk eller Ardenner?
Vi, nu ska jag inte säga vi, utan vi anlitade någon som gjorde det. Ja. Kom faktiskt inte ihåg. Sixten hette den hästen.
Ja, kul.
De flesta skogsägarna som vi samverkar med använder maskiner. Mm. Och en vanlig sådär kritik från trakthyggesbruksförespråkare när det gäller hyggesfritt är att såhär, ja, men det kan ju inte vara bra att man går in i skogen oftare. Mm. Som man gör med inom naturnära då, om man går in var 10, 15, 20 år. Men där visar också praktiken som Peter Arne Finnerödja skogstjänst som har jobbat 30 år med trakthyggesbruk och 15 år någonting med hyggesfritt, att det handlar om planering och att förstå vilken skog man går in i och att lägga vägar på rätt ställen. Och inom trakthyggesbruket så lägger man oftast vägar med 20 meter emellan som fast stickvägsnät. Medan inom naturnära så kan man, så försöker man placera dem där det är bra bärighet istället. Och om det är så att man inte, och då kan det vara så upp till 40 meter kanske emellan. Om man inte når träden då så tar man dem automanuellt, de som man inte når.
Det betyder motorsåg.
Förlåt, yes, motorsåg.
Ja, nej, det är lugnt. Och är det lite mindre skördare man använder eller är det de här monster?
Det är inte monstren, men det är ändå stora maskiner som går in.
Mm. Ja, och det kanske är svårt att komma ifrån det där.
Det skulle behöva, jag tror att det blir hyggesfritt mer, alltså nu när intresset börjar bli större så tror jag att man kommer kanske förhoppningsvis att utveckla maskiner som är anpassade mer efter det.
Mm.
Och i takt förhoppningsvis med den kunskap som finns med att köra sönder mark och sådär. Men ja, man kan använda de maskiner som finns i alla fall och tillämpa naturnära skogsbruk. Men det gäller att ha kunskap om skogen och att vilja liksom planera så att det blir bra. Mm. Eller så bra som möjligt.
Mm. Och för tydlighetens skull så är det bra mycket dyrare att använda häst.
Ja, det är det. Men det är fantastiskt trevligt. Det var ju helt fantastiskt mysigt att göra. Och vara där i skogen med Sixten.
Ja, det förstår jag verkligen. Mm. Och ibland använder man ju det i naturreservat och liknande. Man vill göra väldigt skonsamma, mindre liksom uttag av träd här och där.
Mm.
Vi har ju ett samhälle idag som är extremt styrt av ekonomi och pengar. Där det sägs framstår som att det här att plockhuggning skulle vara betydligt ge mycket mindre ekonomi. Men tror du det går att skala upp liksom större och fortfarande få ordentlig ekonomi i det hela?
Ja, men många av de skogsägare som vi samverkar med gör ju för att de ser att det blir alltså potential för att det ska bli samma ekonomi eller bättre ekonomi, plus att de får massa andra värden, att de kan känna sig stolta över att man har inte förstört skogarna lika mycket och att det är bättre kolinlagring och trevligare för rekreation också och vandra i och så. Och det handlar främst om, vi har snuddat vid det lite grann, men att stora träd ger mer pengar.
Mm.
Och man tar bara ut träd som har ett plus, alltså ger ett plus, att man struntar i dem som är små, de gör bättre nytta i skogen. Som dödved och skydd för fåglar och allt möjligt. Och att man inte är inne och gör så mycket åtgärder förutom avverkning.
Mm.
Så att man struntar i kostnader för markberedning, för plantering. Ofta behövs det ju stöd planteras för att plantorna inte tar sig. Det är jättedyrt. Och sen så också röjning som kostar mycket pengar och som också ganska dåligt för biologisk mångfald.
Är det så att ni har tagit fram en certifiering eller varit med i det på något sätt?
Vi håller på att ta fram en certifiering tillsammans. Eller ja, det är ett initiativ som är ett samarbete mellan Finland, Estland och Sverige. Den heter än så länge AEFC. Alltså Association for Ecological Forestry Association. Ja, de ska byta namn för det är lite svårt att komma ihåg den här akronymen. så den ska vara klar, eller själva standarden för den ska vara klar i vår faktiskt.
För vi har ju märkt att FSC inte riktigt fungerar, så den liksom miljömärkningen hjälper ju inte så mycket.
Nej, alltså det positiva med FSC och PFC är väl att de har att det är så stor andel som är certifierade ändå, så att det är väl 65% tror jag av skogsmarken någonting som är certifierade. Så de har ju nått ut, men samtidigt så är vi ju jättelångt ifrån att nå våra miljömål, trots att den har nått ut så mycket. Så någonting är ju som inte riktigt stämmer där. Och ja, men det är att det inte blir så mycket när det blir fel, att det inte blir så mycket repressalier, att man kan göra misstag gång på gång på gång. Så det är väl det som ja, men vi och AFC vill försöka skapa en certifiering som har höga ambitioner när det gäller miljö och ekologi. Så vi har ingen certifiering, så Plockhugget är ingen certifiering, men vi har en standard som man kan, ett certifikatsystem kallar vi det, så att skogsägare kan skriva avtal med oss att de följer våran standard, och då kan man få mer pengar för de träd man tar ut.
Så egentligen är det dit man skulle vilja styra det, om till exempel Södra Skogsägarna skulle vilja erbjuda hyggesfritt, som verkligen är ett naturnära skogsbruk som bygger på allt det här vi har pratat om här idag. Då är det eran certifiering man skulle vilja att de skulle använda sig av.
Ja, den här AIFC, ja. Ja, tycker vi är bra.
Ja. Ja, men precis. Nej, men för att det där oroar mig väldigt mycket, att man fortsätter som vanligt med trakthyggesbruk på en del marker, och sen de lite känsliga markerna som kanske har lite naturvärden, då går man in med ett slags hyggesfritt som nästan är ett kalhyggesbruk för att få ut också dem liksom. Mm. Men i själva verket så behöver vi ju skydda 20% av skogarna. Alltså de ska ju återfå den funktion som de hade tidigare. Det svåra här är ju att allt det du och jag pratar om, det handlar ju egentligen om att ta ut färre träd totalt sett. Det är det som är kravet. Alltså kalhyggesbruket skulle inte vara ett stort problem om det bara bedrevs på liksom, inte vet jag, 20% av skogsmarken. Då gör det ingenting, för det finns så mycket annat. Men idag finns det ju nästan inget annat alls kvar. Liksom.
Mm. Ja, men det är väl det som vi har haft som målsättning, att en mycket, mycket större andel av det som brukas med trakthyggesmetoder idag brukas med naturnära skogsbruk istället.
Precis, det är där det måste gå in. Mm. Det måste öka.
Vi har ju utbildat vi har 19 rådgivare i naturnära skogsbruk i Sverige på olika, det täcker hela Sverige. Och vi har ju som princip att om det är skogar med väldigt höga naturvärden så ska vi inte gå in där överhuvudtaget. Och sen är det också krav på avsättning på 10% av den del av skogen som har högst naturvärden.
Det är typ samma som FSC.
Ja, förutom att vi har precis att det ska vara skydd och inte. För i FSC så är det 5% hyggesfritt eller kontinuitetsskogsbruk och 5% skydd. Så vi har 10% skydd.
Ja, för det är ju trots allt så att det är katastrof i skogen. Vi ser att miljömålet levande skogar inte uppnås. Vi ser hur vi har väldigt många rödlistade arter och som är rödlistade på grund av kalhyggesbruket.
Mm.
Eller trakthyggesbruket som branschen säger då. Och i princip att de här är rödlistade, det allra vanligaste orsaken till att de är rödlistade, det är att de minskar. Att det blir färre individer av arterna, att de minskar så mycket så att de hamnar på rödlistan. Det är ju talltita till exempel, det är ju en vanlig art, men den har minskat betydligt.
Mm.
Och det är att man inte förstår hur alarmerande det är, det tycker jag är väldigt märkligt. Vad tror du det beror på? Tror du folk inte är ute i skog och mark och ser hur jävligt det ser ut?
Vi har väl kanske inte tid längre lika mycket som förut.
Man har tid för Netflix.
Ja, precis. Ja, men det finns väl också, det där läste jag någon forskning om ganska nyligen också, att det är en av huvudanledningarna till att människor inte går ur, som angav att till att man inte gav sig ut i naturen var för att man att det var för långt till trevliga skogar och trevlig natur att vara i.
Är det sant?
Ja, att det är jätteviktigt att det inte är för långt att åka. Tillgång till närnatur. Liksom. Mm.
Ja. Jag kan ju inte så jättemånga delar av Sverige, men här i Uppsala finns det ju fantastiska skogar, i Lunsen till exempel. Och i Stockholm finns det ju Nackareservatet och så.
Mm.
Tyresta nationalpark, det är fantastiska områden.
Mm.
Jag tror att vi människor är duktiga på att leva i förnekelse och att vi inte riktigt... ja, men den här skillnaden mellan att ha en kunskap och att verkligen förstå den kunskapens praktik. Liksom att det verkligen är... Det är som att vara biolog och förstå att det här handlar om riktiga organismer som finns där ute och lever och gör saker.
Mm.
Det är den där insikten att vara förankrad i verkligheten.
Mm.
Det tror jag är svårt idag.
Alltså då tänker jag att det allra viktigaste för att bilda sin egen uppfattning om det här är att gå på en promenad ett par dagar genom skogslandskapet där man går igenom naturskog, riktig naturskog, ja, men kanske granplantager och sen kommer ut på ett trädhygge någonstans, att verkligen vara där och vara närvarande med alla sinnen, så kommer man själv så här, känna det. Vilken skillnad det är liksom, i artmångfalden.
Det tror jag verkligen. Och vi har ju förlorat till exempel svart stork då, som är så jäkla cool fågel. Enligt folktron, den som tog själarna till nästa värld. Om den vita storken kommer barnen. Det var Anna Froster som berättade för mig tidigare. Om den vita storken kommer barnen, så var den svarta som tog iväg de döda själarna liksom till nästa resa. Den har vi förlorat. Och det är en art som vi har fått till, som jag vet har ingått i såna arter som i listor när man diskuterar just att en art försvinner, en kommer till. Det är svartmunnad smörbult, en fisk som är invasiv.
Mm.
Så att jag vill tillbaka den svarta storken,
ja.
Så jag slipper vandra här som en osalig hand efter att jag gått hädan.
Men jag tänker också att det vore bra, för det är mycket fokus på de som har hamnat på rödlistan. Men alltså just det där som du sa i början, så här, det är så många som minskar innan de hamnar där. Den utvecklingen tycker jag man borde lyfta mer också.
Ja, verkligen. Nej, men de vanliga arterna är otroligt viktiga. Men det är också vanliga arter som hamnar på rödlistan nu.
Mm.
Alltså skulle vi gå tillbaka längre, ja, till 70-talet, om man hade haft en rödlista då, vilket man inte hade, men då hade det varit kanske arter som var sällsynta på grund av sin ekologi, att de var väldigt nischade eller så. Och de finns ju fortfarande i naturreservat, inte på några andra ställen, men de som har tillkommit är ju de vanliga arterna, alltså talltita, tretåig hackspett och sådär.
Mm.
Det är ju arter som ska finnas där det är en vanlig skog. Och det skrämmer mig. Vi ser ju också hur blåbärsriset minskar betydligt. Om det hade minskat med 17% eller vad det var.
Mm.
Det blir mer och mer gräs i skogen på grund av kalhyggena. Det blir mer och mer sork i skogen på grund av kalhyggena. Det blir mer och mer rödräv. Det är, liksom, det är en ekologisk förändring som troligen är den största som hänt sedan inlandsisen drog sig tillbaka.
Mm. Ja, det här med blåbär också, att det minskar. Och då minskar också det. För det är ju något som många djur i skogen tycker om att äta. Som ja, men älgen. Och när det inte finns lika mycket bärris, så blir det ju så att de äter på unga plantor istället. Vilket så blir de syndabocka för att förstöra plantorna som är nyplanterade på hygget. Och det, fast det egentligen är... man skjuter sig själv i foten lite.
Du och jag pratar om skog nu. Men skogsindustrin pratar bara om träd och framförallt gran och talla.
Mm.
Eventuellt kontorta, lite björk.
Ja.
Ja. Men hur går det för plockhugget nu då? Det är inte så jättegammalt företag.
Nej, vi har ju funnits ett tag sedan 2017, men vi puttrade på ganska långsamt i början. Vi hade alla andra jobb från början. Mm. Men vi har väl satsat sedan ungefär ett och ett halvt år någonting. Alltså jag skulle säga att det finns många skogsägare som står på kö för att gå med i certifikatsystemet som vi har. Det vi hoppas på framåt är att det kommer modiga träanvändande företag som vill stödja utvecklingen av naturnära skogsbruk. Alltså som efterfrågar virke från naturnära skogsbruk och som föreskriver, att kommuner föreskriver och att man tar lite ställning.
Så det behövs liksom kommersiella aktörer som säger att vi köper bara in den här typen av virke?
Ja, precis. Och Göteborg är ett framgångsexempel där. De har en policy där när de har träbyggande så ska de i första hand ta virke från eget skogsinnehav enligt hyggesfri. Som, de har bara hyggesfri policy där.
Är det naturnära då?
Jo, men det jag har sett är det. Ja. De är fantastiskt kunniga, de två som jobbar som skogsförvaltare där. Och de trycker på, alltså de är föregångare generellt för att de vill ha, även deras skogar kan inte förse liksom allt virke, men de är också i kontakt med större företag och så här, säger att vi vill ha det här, vi vill ha hyggesfritt. Ja. och vi behöver fler som är modiga och gör det.
Så du är lite inne, WWF är inne lite på samma linje, liksom att nu behöver större företag ta ansvar här. Inte minst kanske när regeringen har lämnat walkover mer eller mindre. Inte ställer egentligen krav på skogsindustrin alls, utan snarare försöker verka för att det ska ställas ännu mindre krav vid avverkning och så vidare.
Mm.
Men det finns ju en möjlighet för företag att steppa in och ta ansvar där.
Ja, men jag tror det är mycket som behöver hända samtidigt, men jag tror att det kan vara en kraftfull kraft. Och vi märker att när det har varit en efterfrågan, Nordströms trävaror till exempel, de säljer virke med våra certifikat. Och de gjorde det för att det var företag som hörde av sig att vi vill ha hyggesfritt, och då såg de en möjlighet där. Okej, det finns intresse för detta. Så både privatpersoner, att man går och frågar efter så här, det man tror på. Det är en sak att gå och rösta i valen var fjärde år, men att man röstar när man går till affären också. Eller till bygghandeln.
Ja, allt är politik som vi brukar säga.
Som jag tänker är en viktig fråga i det här är också, som vi inte riktigt har varit inne på, det är riskerna med trakthyggesbruket kontra att skydda skog och också tillämpa naturnära skogsbruk i och med, både som det är nu, men och med granbarkborreutbrott och så, men också att det är en varmare värld eller en osäkrare framtid där saker och ting kommer kanske bli mer extremt. SMHI säger ju om att det ska bli många fler somrar eller tätare mellan somrarna som 2018 till exempel och så. Och att där finns ju också jättemycket forskning som säger att där är skogar där den naturliga vegetationen finns, de klarar sig mycket bättre mot såna här störningar än trakthyggesbruket och planteringar. Som ett exempel så tror jag det fanns, sommaren 2018 så var det i Tyskland där man har tillämpat naturnära skogsbruk väldigt länge, så var det bara 2% av träden som dog. Och i där det var en monokultur av gran planterad så var det upp till 18% som dog den sommaren. Eller som effekt av den sommaren. Och det är ju jättemycket pengar, om man nu ska prata ekonomi, förlust liksom i det. Så det är ju jätteekonomiska risker för skogsägarna, men också för Sveriges som helhet att inte vara mer försiktig.
Det var jätteroligt att du kom hit. Nu ska du fortsätta vidare och iväg på en kurs och sådär. Så att jag ska ge dig tid att göra det.
Det var väldigt roligt att vara här också. Kul att samtala om det här ämnet.
Ja. Jättespännande. Jag kommer säkert höra av mig igen, tänker jag. Det kommer nog dyka upp frågor. Kanske snarare än vad du tror. Eftersom det här figurerar i sånt som jag är engagerad i. I skogsgrupper och sådär så. Är det viktigt att kunna höra med någon som verkligen kan sina saker.
Ja, tack.
Så tack snälla.
Tack så jättemycket. Fint.
Naturpodden produceras av mig, Emil V. Nilsson, och bygger på frivilliga bidrag. Om du har frågor eller funderingar, hör av dig till mig på vetenskapspedagogen@gmail.com. Jingen är gjord av Daniel Schwerer, Bo Söderström har spelat in skaterna och omslagsbilden är tagen av Torbjörn Svenelius. Mer information om Naturpodden finns på natursidan.se.